Varmt välkommen till Fantastisk hälsa. Mitt namn är Johan Arklem. Jag är kock och matentreprenör.
Mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Perskåra. Jag är performance coach, kostsvägledare och irresistör.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och idag så har vi såna frågor och svar. Och så har vi två frågor som vi tänkte ta hand om idag. Och den första är då någonting som är lite på tapeten som många pratar om. Och det är sån HRV. Då frågar personen att det har varit mycket info om hjärtfrekvensvariabilitet som är då är HRV. Kan man påverka den och ska man? Vad är bra värden? Frågar personen. Mm. Så ja, välkommen Cecilia, nu får du ta hand om det.
Tack Johan, då ska vi ge oss i kast med detta relativt komplicerade område och där vi faktiskt vet lite, men detta är ett område som utvecklas hela tiden allt eftersom mer och mer forskningsdata kommer in. Men det är precis som du sa, alltså HRV, det är då något vi kallar för heart rate variability, alltså variationen i hjärtats frekvens mellan varje hjärtslag. Så varje hjärtslag är inte exakt, utan det kan vara någon kort uppehåll, så det gör att det skiljer sig från det ena slaget till det andra. Det är det vi kallar för heart rate variability. Då finns det olika studier bakom detta där man har kunnat se att har man en hög HRV så är man ofta friskare. Och sen har man då börjat gå in och titta på det här, vad innebär det egentligen det här med HRV? När blir HRV en låg och varför blir den låg och finns det någon normalvärden? Och då tänkte jag att vi skulle börja bara med att titta på lite olika möjligheter att ha olika typer eller olika HRV om man har lågt eller högt. Så att för det första så måste man liksom känna till att HRV skiljer sig mellan män och kvinnor. Det skiljer sig i ålder. Så är du ung så kan det se ut på ett sätt och sen när vi åldrar så kan det se ut på ett annat. Olika typer av läkemedel kan påverka HRV. Vi kan ha olika typer av hälsobekymmer som kan påverka HRV. Till exempel om du har haft en hjärt-kärlsjukdom. Om du har diabetes, om du har sköldkörtelproblem. Så det måste man också tänka på. Var startar jag? Vem är jag? Vad har jag i min bakgrundshistoria? Olika typer av alltså kroppstyper, är du vältränad, har du mycket muskelmassa, har du mycket fettmassa. Sådana saker kommer också påverka HRV väldigt mycket. Sömnkvalitet kommer påverka HRV och sen då framförallt också träningskapacitet, alltså hur vältränad du är, kommer också att spela stor betydelse för HRV. Det roliga med HRV, för det första ska du tänka HRV är ytterst personligt. Där finns inga normalvärde, så när du börjar mäta HRV så börjar du mäta som du ser ut här och nu och i dagsläget. Det är ditt startvärde. Och vill du sedan göra olika typer av hälsosamma förändringar, det är då HRV är så rolig att följa. För låt oss då säga att du vet med dig själv att jag behöver komma igång och träna lite mer. Och jag behöver göra olika typer av kostförändringar och jag behöver till exempel få lite ordning på min sömn. Då startar du med att göra en HRV-mätning kanske över en eller två veckors period innan du gör någonting alls överhuvudtaget. Så att du får ett genomsnitt på din egen HRV. Så ditt start-HRV-värde. Och sen gör du förändringarna. Och noterar och ser vad som händer. Och det roliga här tycker jag nästan är att göra en sak i taget för att kunna följa och se vad som har störst effekt på HRV. Och ofta är det så att när man lägger på mer och mer grejer så blir HRV bättre över tid. Därför att motståndet när kroppen förändras och utsätts för nya situationer så utvecklas ens möjlighet att förändra och påverka HRV. Så tänk att det är ditt startvärde, det är det du ska ha först. Det är det du ska ta reda på, var startar jag? Så det finns inget inget bra och inget dåligt värde när du startar från början, för HRV:n är påverkbar. Sen kan vi som doktorer eller olika typer av hälsointresserade personer som hjälper dig, coacher och annat, vi kan använda din HRV också för att faktiskt se, och om vi misstänker någonting, vi misstänker någon ohälsa, så kan det ge oss en hint om att vi kanske måste titta på lite fler saker innan vi kan ge rekommendationer. Där man ska vara lite försiktig med att påverka sin HRV, det är just som jag sa här, om man har någon form av sjukdomshistoria. Du vet med att du har någon kronisk sjukdom eller du medicinerar mot någonting. Då behöver man ha en välutbildad medicinsk person bakom sig innan man börjar laborera med HRV. Därför att vissa sjukdomar ger en förändring, till exempel i nervöverföring och hur kroppens olika reglersystem fungerar beroende på vilken sjukdom man har. Och då kan det vara farligt att gå in och manipulera HRV. Men är man frisk och inte står på någon läkemedel eller har någon form av hälsoproblem, alltså i form av någon aktiv sjukdom, då kan man starta upp med att börja träna, följa HRV, förändra kosten, följa HRV, försöka påverka sömnen på lite olika sätt och se vad som händer med HRV. Därför det som jag säger, den är högst personlig. Och det är så du utvecklar HRV. Man kan också göra lite olika saker för att förbättra HRV utöver träning och sömnförbättring och kost. Man kan göra något som kallas biofeedback-träning. Det finns massa olika appar, mätinstrument, videoprogram där man kan träna sin förmåga att förändra sin hjärtrytm och variabiliteten i hjärtrytmen. Och då är man ofta kopplad till lite olika sensorer som känner av till exempel värmeförändringar i huden, svett i huden, och så kopplar man en monitor runt bröstkorgen som mäter hjärtfrekvens och andning. Och sen är de programmen då organiserade på så sätt att man då ska försöka få andning, framförallt andning och hjärtslag, att synkronisera. Och det har man då kunnat se när man har gjort de här olika typerna av träningsmetoder, att ju bättre korrelation man får mellan andning och hjärtrytmvariabiliteten, ju mer uthållig och mer flexibel blir du i din hjärtrytm. Så det är biofeedback-träning, och den är faktiskt bra. Det är inget farligt med den, och den kan man ta i sin egen takt. Och det är faktiskt väldigt bra, olika typer av hjälpmedel finns för att träna upp det om man vill och är intresserad av det. Annars kan man göra precis som vi sa, att du startar enkelt med att mäta ditt basvärde och så gör du livsstilsförändringarna som är bra för dig. Och så fortsätter du följa ditt HRV. Så kan man lägga till de här sakerna efterhand om man är intresserad. Varför ska man då förändra, och varför ska man titta på det, och varför ska man försöka eftersträva ett högre HRV-värde? Jo, det man har kunnat se i olika typer av forskningsstudier, det är att ju bättre variation du har i hjärtrytmen, ju bättre uthålligt är systemet och ju mer flexibelt är systemet för förändringar eller variation i saker som händer i kroppen. Så att kroppen kan snabbt anpassa sig till olika typer av situationer. Och det är då egentligen ett mått på ett friskt system som kan anpassa sig efter vad som sker i kroppen. Så har man då lågt HRV så har du inte riktigt den anpassningsmöjligheten. En annat sätt att man kan använda HRV, det är faktiskt om man har olika typer av bekymmer med sitt psykiska mående, som till exempel depression och oro. Där kan de här olika typerna av till exempel biofeedback-träning och annat hjälpa till att minska och öka motståndskraften mot olika typer av stressstimuli och på så sätt sänka till exempel orosnivån och också leta upp olika typer av symptom som man kan se vid depression. Jag säger inte att man inte ska ha läkemedel och gå till vården, för det ska man kan behöva mycket vård, men man kan använda HRV här med faktiskt ganska goda resultat. Så att det är ingenting som hindrar en från att prova det, men man måste ju naturligtvis se till att man sköter detta ordentligt. Behöver man hjälp av en doktor, om det är så pass stora problem, så ska man ju ta det. Då är det inte HRV du ska satsa på i första hand. Men vet du med dig själv till exempel att du är lite oroligt lagd och har lätt för att bli nervös och orolig, då kan du utnyttja till exempel de här olika träningsapparna för HRV för att faktiskt påverka oron och ångesten. Så kan man utnyttja den på lite olika sätt. Tillskott. Där finns vissa typer av tillskott man kan använda för att påverka HRV. Definitivt finns det. Men det roliga här det är att olika tillskott påverkar olika personers HRV på olika sätt, och då kommer vi in på genetik. Så att här kan man mycket väl testa någonting. Ibland gör jag så att jag har ju min Oura Ring, precis som du har, Johan.
Yes.
Och där ibland så testar jag olika typer av tillskott för att se vilken typ av påverkan jag kan få, till exempel på sömn under natten och även HRV. Därför det får du ju också i de här mätmetoderna på de här ringarna till exempel. Så det kan jag utnyttja ibland för att se vad får jag för olika typer av effekter i mitt system på vissa typer av tillskott när jag vill uppnå en viss funktion eller effekt. Så det kan man göra, absolut. Testa på det sättet, det är faktiskt ganska kul. Mm. Och följa och se vad får jag för fysiologiska förändringar i kroppen när jag använder olika substanser. Men som sagt, där spelar genetiken roll också. Det ska man inte glömma. En annan situation där man absolut inte ska påverka eller göra det här utan någon form av hjälp från sjukvården, det är som sagt det om man har någon sjukdom, men också om man är gravid. Det är ingenting man ska sysselsätta sig med om man är gravid. Så det är bara ett sånt där observandum. Tänk på det. Men annars så tycker jag det är ett bra sätt att följa och ibland motivera sig att göra förändringar och se förändringar. Vissa är mer benägna att göra förändringar när de kan se resultat, och de har lättare att hålla kvar och motivera sig när de faktiskt kan se att någonting förbättras. Och då är det definitivt ett bra hjälpmedel att följa det för att engagera sig själv och påverka sin HRV genom att göra då livsstilsförändringar och följa det genom att mäta det. Mm. Så där tycker jag det är ett bra sätt att använda HRV på. När jag vill göra livsstilsförändringar och jag känner att jag är en sån som drivs av att kunna mäta mina förbättringar, då är det här ett jättebra hjälpmedel.
Yes.
Det är väl så jag ser på det. Och så just det där, tänk på att HRV är ytterst personligt. Du startar med ditt eget värde och sen jobbar du dig därifrån.
Det är väl ganska mycket devices som mäter den också.
Ja.
Du sa Oura Ring. Alltså nästan klockor. Alla de här smartklockorna gör väl en
klockorna, ja, precis.
Apple-klockorna och allt vad det
är. Absolut. Det finns mängder av olika typer av gadgets. Det roligaste testet jag gjorde en gång, det var när jag var på en kurs nere i Italien. Och då blev vi uppkopplade med olika typer av sensorer på händerna. Och så hade vi då en sensor runt bröstkorgen. Och sen hade vi då ett slags videospel framför oss.
Okay.
Och så skulle vi då få den här, vi hade en luftballong som vi då skulle flyga i terräng. Och så fick vi inte lov att krascha den här luftballongen. Och det var faktiskt ganska kul att se liksom hur du kunde styra det här spelet med hjälp av bara andning och hjärtslag. Genom de här, att du var uppkopplad på det här sättet med de här små sensorerna och grejerna. Det var jätteroligt. Och det roligaste, en av de roligaste grejerna var faktiskt att en som blev jättefrustrerad, en person som har sysslat med mental träning, meditation och yoga under väldigt många, många år. Och den personen kraschade hela tiden med luftballongen in i backen. Och man såg liksom hur frustrationen ökade i kroppen efter varje försök. Så att man kan upptäcka saker om sig själv också när man börjar göra den här typen av mätningar. Man kan nämligen bli stressad av saker som man inte kanske själv tänker på alla gånger.
Mm.
Men det är ett kul sätt att träna på, tycker jag.
Verkligen. Bra.
Så det är väl vad jag har att bidra med till när det gäller HRV.
Ja, perfekt. Ja, men det var ju mycket bra information där. Sen har vi en lyssnare som är ganska ivrig. Hon skriver ganska mycket och det är väldigt trevligt. har ju tydligen hjälpt hennes son väldigt mycket, som har en Crohns sjukdom. Men när en följdfråga där, för att han är då väldigt smal, och hon frågan är då om det är någon mat som han då kan lägga till, som bönor, linser, nötter eller smör, så att den inte går ner mer i vikt.
Mm.
Har du några tankar där?
Ja, problemet här, det är ju, Crohn är ju en sjukdom som kan drabba på flera olika ställen längs mag-tarmkanalen. Och du kan också påverka i olika upptag och näringsämnen på olika nivåer i systemet. Så att det är inte sådär jättelätt att säga exakt vad man ska lägga till och hur. Därför att där kommer man in på sånt här som till exempel, utsöndrar du tillräckligt mycket gallsalter? Kan du bryta ner fetterna? Kan du ta upp dina näringsämnen? Behöver du stöd av olika typer av utläkningsämne för skydd för tarmytan? Därför att ibland är det så att det är svårt att ta upp vissa näringsämnen beroende på att skadorna sitter på olika typer av nivåer, eller att kroppen inte riktigt producerar det som krävs för att ta upp näringsämnena. Och då kan man ibland behöva hjälp och stöd av olika, till exempel tillskott och annat, och det måste man ta prover på, och man har också ganska stor hjälp av genetiken när man ska börja och ge mer specifika råd för vad man kan börja lägga till. Men vad jag tänkte där, det är ju att fetter är jätteviktigt. Och så behöver man ju lite mer snabba kolhydrater. Så att det man kan prova, det är ju till exempel att använda något som sötpotatis och klarnat smör, eller något annat ord för det som är ghee. För då får du en bra mättad fett ihop med en lite snabbare kolhydrat, som då kan hjälpa till att motverka viktnedgången. Annars måste man gå in, som jag sa, att titta lite mer i detalj på hur just den individens system styrs. Därför att det kan finnas andra orsaker till att vissa näringsämneskomponenter är svåra att ta upp och styra. Och tittar man på genetiken så kan man också se vilka typer av födoämnen som är mer eller mindre bra. När det kommer till nötter så brukar man klara av dem om man först blötlägger dem och sen torkar dem i ugnen. Och sen är extremt noga med att tugga. Så att du verkligen hjälper kroppen att bryta ner födorna. Så man är noga med att starta matsmältningsprocessen genom att tugga. Och det gäller också att tänka på lite grann vilka olika typer av nötter som är bra och dåliga, och också vara försiktig med att de ibland innehåller lite mögel och sånt, för att då kan det också dra igång processerna. Så man måste ha bra produkter och man måste veta vad man gör. Och sen är det så att vissa är genetiskt mer predisponerade att reagera mot olika typer av födoämnen, så att därför är det svårt. Just nötter är en sån här svår grupp som ibland kan då trigga ofördelaktiga responser. Men sötpotatis brukar de flesta klara, och vanligt klarnat smör där man då har tagit bort kaseinproteindelen är ett bra fett. Så då kombinerar man de två, så får man något som bromsar viktnedgången och hjälper till att bygga på.
Ja, men bönor och linser då, det är väl väldigt inflammatoriskt?
Hade jag inte vågat, eftersom det är svårt att bryta ner och du måste ha en ganska så intakt matsmältningskanal, och så måste du veta din genetik.
Ja.
Och framförallt när du har en inflammatorisk tarmsjukdom.
Precis. Han är uteslutit gluten då. Och så frågar han liksom om glutenfritt då, om man någon gång kan äta något bröd.
Mm. Det kan man absolut prova. Därför att det är inte farligt att prova, även om man skulle bli lite sämre i tarmen ett tag, så vänder det snabbt tillbaka. Ja. Så man kan prova glutenfritt bröd, men jag hade avvaktat det. Jag hade kört på sötpotatis och smör först, alltså klarnat smör.
Mm. Vad tänker du om till exempel den hirschvåfflan som jag lagar med olivolja och hirschmjöl? Mm.
Den kan man absolut prova. Det kan man prova.
Mm. Precis. Men han ska väl inte ha något socker, så det kanske inte ska vara något. För jag har ju en annat recept på något sånt med någon banan och grejer, men det blir väl kanske lite för hög sockerhalt.
Mm. Alltså det är ju lite problematiskt med allting som gör att Alltså den typen av lite snabbare kolhydrater på det hållet kan vara bekymmersamt. Behöver inte vara det, men kan vara det. Mm. Men återigen, det är inte farligt att prova även om man skulle bli kortsiktigt lite sämre. För då vet man hur kroppen reagerar. Känner man att det fungerar, då kan man ha det. Så det är typiskt en sån sak man kan prova. Funkar det, så är det bara att fortsätta med det.
Ska man tillsätta sötpotatis också istället för banan. Mm. Det ger också väldigt god södma om man nu det det. Kan... Om du då säger att sötpotatis brukar funka. Mm. Ja, men bra. Väldigt bra. Nej, men då tycker jag... Är det något mer att säga där, eller?
Nej, det är som sagt att man behöver mer... Alltså ska man råda, gå ner i detaljer så behöver man en bakgrundsbedömning. Alltså man behöver veta genetik och man behöver veta lite biokemi för att kunna gå in och styra mer näringsmässigt.
Precis. Ja, men bra. Då fick vi ta två frågor idag i alla fall.
Mm.
Så då tänker jag att vi är nöjda för idag. Så nästa vecka då blir vi lite längre avsnitt igen. Vi får se vad det blir för spännande. Ja, men bra. Ja, men då tackar jag för idag, Cecilia.
Tack, Johan.
Yes, så ser vi tillbaka nästa vecka som sagt, men lite längre. Så tack och hej.
Tack och hej.
Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss direkt på vår Instagram-konto är lättast, direktmeddelande där. Fantastisk Halsa är ett ord. Eller så kan du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhalsa.com. Tack!